بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بإذن الله تعالى إذن هالكونا ولكونس كوم دارفتر ولكونس كوم دارفتر Alltså den här och två lektioner så kommer därefter så kommer vi prata om ett väldigt viktigt ämne vid Nilay Ta'ala under de här lektionerna i Kista. Det vi ska tala om är det islamiska och det muslimska brödraskapet och systerskapet och hur man ska kunna stärka sammanhållningen muslimer sinsemellan. Och detta broderskap och detta systerskap som finns bland muslimerna är baserat på att muslimerna är monoteister och endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala så som Allah azza wa jalla har sagt. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Och sannoliken är den här nationen som ni har endast en nation och jag är eran herre så dyrka endast mig. Så denna nation är baserad på och denna islamiska samfund är baserad på att man endast dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala och inte sätter någon vid hans sida i sin dyrkan. Och det här samfundet är även baserat på Guds fruktan och att man lyder Allah subhanahu wa ta'ala och man håller sig borta från det han har förbjudit. Så som Allah azza wa jalla sagt i en annan vers. Och inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun. Och sannoliken är den här nationen en nation och jag är eran herre så var Guds fruktig mot mig. Så Guds fruktan och att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala genom monoteism är grunderna för detta broderskap. På samma sätt så är detta broderskap uppbyggt på att muslimerna håller fast vid Allah subhanahu wa ta'alas rep som är Koranen och Sunnan med förståelsen utav profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare. För Allah azza wa jalla säger wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Håll fast allesammans vid Allah subhanahu wa ta'alas rep och splittra er inte därefter. Så att denna umma håller fast och är en och inte ska splittras är baserad på att de ska hålla fast vid Allah subhanahu wa ta'alas rep. Och att hålla fast vid Allah subhanahu wa ta'alas rep som de som har förklarat Koranen har förklarat det är att man håller fast över Koranen och Sunnan i enlighet med förståelsen utav sahaba. Och vi som muslimer bör veta att det här broderskapet som muslimerna har är en av Allah subhanahu wa ta'alas stora välsignelser. Och att det att Allah subhanahu wa ta'ala har enat mellan muslimernas hjärtan. Och att bara enas med sina kroppar utan att hjärtan är enade är någonting som aldrig kommer kunna leda till något resultat. Allah subhanahu wa ta'ala säger det verset som jag tidigare nämnde. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبِ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. Att håll alla sammans fast vid Allahs subhanahu wa ta'alas rep och splittra er inte. Och kom ihåg Allahs välsignelse över er då ni var fiender. Allahs ordel tilltalade oss sahabas, följeslagarna. Framförallt då är ansar, de som levde i Medina. Då ni var fiender, men Allahs subhanahu wa ta'ala enade mellan era hjärtan. De här två folkgrupperna som levde i Medina innan profeten sallallahu alaihi wasallam kom dit kallades för Aus och Khazraj. De hade, som de har nämnt i vissa böcker, krigat mot varandra under flera hundratals år. Under lång, lång tid tillbaka så hade de ständiga krig och ständiga fighter och ständiga bråk sinsemellan. Men när islam kom så är det som Allah azza wa jalla nämnde, för alla fa baina qulubikum, Allah azza wa jalla enade mellan deras hjärtan. Så från att de var bland de värsta fienderna och de ständigt hatade varandra och ständigt var i bråk och tjafs och så vidare, så blev de likt nära bröder. Starkare band än vad blodsbröderna har. Och det här var någonting som skedde med Allah subhanahu wa ta'alas ening av dem. Och det är, när man läser om hur nära de blev varandra efter det här, så är det helt otroligt hur de kunde komma från hundratals år av krig till att bli nära vänner och vara nära varandra. Man kan även se på de som är här inne idag till exempel, hur det islamiska broderskapet ena mellan människor. Att folk här inne kanske kommer från 20-30 olika länder. Och folk kommer från olika bakgrunder. Och olika så kallade samhällsklasser, som man säger. Och helt olika förflutna och så vidare. Och trots det så enar Allah subhanahu wa ta'ala mellan folks hjärtan. Och de träffas och man är bröder och man är systrar för Allah subhanahu wa ta'alas skull. Och det finns bara kärlek mellan folks hjärtan. Och det här är utan tvekan en av Allah azza wa jalls välsignelser. Och någonting som bara kan ske om Allah azza wa jall vill det och enar muslimerna sinsemellan. Profeten sallallahu alaihi wasallam har beskrivit det här broderskapet och det här systerskapet som är muslimerna sinsemellan i många vackra hadither. Som tyder på vilket bildligt tal han brukade ha. Som visade på ett klart och tydligt sätt hur muslimerna ska vara sinsemellan. Som att profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan, yashuddu ba'duhu ba'da wa shabbaka bayna asabi'ihi." Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att den troende till den troende är likt en enda byggnad, är likt en stor byggnad som stärker varandra. Och sen tog han ihop sina fingrar på det här sättet och visade hur nära den muslimska umman ska vara sinsemellan, hur nära muslimska bröder ska vara sinsemellan. Det vill säga att en stor byggnad är uppbyggd utav olika brickor och olika byggstenar som har bygger upp den. Och var och en av de här byggstenarna är i behov, kan någon gå och titta vad som händer. Var och en av de här byggstenarna är i behov av varandra för att kunna stärka det här, den här byggnaden. Så muslimerna sinsemellan, för att man ska kunna bygga upp den här byggnaden, så är det som profeten sallallahu alaihi wasallam sa: var och en av de här brickorna är där för varandra för att stärka denna byggnad. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en annan hadith: "Mathalu al-mu'minina fi tawadu'ihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalu al-jasad al-wahid idha ishtaka minhu 'udw tada'a lahu sa'ir al-jasad bis-sahri wal-humma." Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: exemplet på de troende i deras ömsesidiga kärlek, barmhärtighet och empati är likt en och samma kropp. Om en kroppsdel blir sjuk lider resten av kroppen av sömnlöshet och feber. Det vill säga, till exempel, om man har varit med om en olycka, om man har hårt slagit sig och fått ett stort sår på sin hand, leder inte det här till att resten av kroppen känner smärta och det leder till att man har svårt att sova och det leder till liknande saker? På samma sätt är muslimerna sinsemellan. Kan du gå och snacka med dem? På samma sätt är det muslimerna sinsemellan att när vissa av muslimerna har problem och vissa av muslimerna lider, så lider även de andra muslimerna och känner av det här med deras empati och deras barmhärtighet och ömsesidiga kärlek sinsemellan. Så det här broderskapet och det här systerskapet som muslimerna har sinsemellan liknade profeten sallallahu alaihi wasallam med en enda kropp. Så om en av kroppsdelarna får ont eller blir sjuk, så känner resten av kroppen av det. Och det här broderskapet som muslimerna har sinsemellan är någonting som får många andra människor att bli avundsjuka. För de ser hur pass starkt det är. Hur pass starka band muslimerna har sinsemellan. Och hur muslimerna kan bry sig om vad som händer med andra muslimer och verkligen känna av, som om det är de själva som blir skadade när det är någon muslim som råkar illa ut, eller ett muslims land som råkar illa ut på andra sidan världen eller liknande. Eller hur man ständigt ställer upp för varandra när det är problem i ett land som Sverige eller liknande. Det här är någonting som får många människor att bli avundsjuka, eller många människor att känna sig hatiska. Varför ska de ha det här starka broderskapet sinsemellan? Och varför kan inte andra människor få känna av det? Det här är som sagt en välsignelse från Allah subhanahu wa ta'ala som vi ska försöka bevara och stärka. Och eftersom muslimerna här, att man lever i ett icke-muslims land och muslimerna är en minoritet, så är det extra viktigt att man lägger vikt på att stärka det här broderskapet sinsemellan. Eftersom muslimerna, särskilt på sista tiden, har blivit väldigt utsatta för olika attacker från media och från olika diverse partier, rasistiska partier och så vidare. Så muslimer har blivit utsatta på många ställen. Och därav är det extra viktigt för muslimerna att de att de håller ihop och hjälper varandra och stödjer varandra och håller fast vid de akhlaq som vi kommer att tala om i de här lektionerna, så att broderskapet muslimerna sinsemellan blir starkare. Så att muslimerna till slut ska kunna bli denna enade kropp, så att muslimerna till slut ska kunna bli denna enda byggnad. Och som sagt, en annan sak som tyder på hur viktigt det är att man ska lära sig om det här med broderskap och systerskap, och det som får detta broderskap och systerskap att bli starkare, är också att man ser befadlillah azza wa jall, med Allah azza wa jalls välsignelse, att det är mer och mer personer som blir muslimer hela tiden. Man har, vad jag har hört, en statistik som är ungefär 1000 personer per år som blir muslimer i Sverige. Det vill säga ungefär 3 stycken per dag blir muslimer i Sverige. Och antalet personer som börjar praktisera blir bara fler och fler. Folk som kommer från bakgrunden där de i princip inte kände till islam överhuvudtaget. Och då är det extra viktigt att när man börjar praktisera och när man blir muslim, att man har folk som tar hand om en och visar en, som stödjer en, som likt man är i en och samma familj. För många personer när man konverterar eller när man börjar praktisera, så får man stå ut med en massa problem, till exempel hemifrån eller från jobbet eller från skolan eller omgivningen på något sätt och vis. Så då är man i extra stort behov av att folk ska kunna stödja en och stå upp för en och stötta en, och man verkligen kan känna av det här muslimska brödraskapet, att man är som en och samma familj som stödjer en och stöttar en vid de här problemen. Hur ska vi då kunna stärka det muslimska brödraskapet muslimerna sinsemellan och det muslimska systerskapet muslimska systerna sinsemellan? Det går tillbaka till att man förbättrar sin akhlaq. En av anledningarna som det går tillbaka till är att man förbättrar sin akhlaq, sitt beteende och sitt uppförande, och hur man beter sig, hur man är sinsemellan. För om man förbättrar det och om man stärker det och om man tänker mer hur man ska vara med andra personer och praktisera det på ett korrekt sätt, då kommer broderskapet att stärkas. Men om man har sämre akhlaq och sämre beteende, man beter sig på vad ska man säga, ghettobeteende eller liknande, eller förortsbeteende som det kan vara ibland, att man beter sig illa mot folk, man beter sig som man gjorde innan man praktiserat, så kommer det här broderskapet att falla sönder. Det kommer inte fungera. Så man måste försöka att anpassa sig efter man blir praktiserad, att man anpassar sitt beteende och sitt uppförande i enlighet med det som har kommit i Koranen och Sunnan. Och man ska inte tänka när man hör de här hur man ska vara till exempel som muslim, när vi kommer ta upp de här olika beteendena som man ska ha som muslim, så ska man inte tänka det är sant, det är faktiskt den där brodern, han har väldigt stora brister i den här saken, den där systern, hon har mycket problem med det här, hon måste börja praktisera den här grejen. Det man ska göra är att man först och främst ska tänka på sig själv. Att man inte ska tänka på hur många andra personer som är i behov av att praktisera de här grejerna. Utan först och främst så börjar man med sig själv. Vad är det för brister jag har gällande de här sakerna? Och hur mycket brister andra människor än har i de här akhlaqen och beteendena, så har man själv också stora brister i det. För man är långt, långt ifrån hur profeten sallallahu alaihi wasallam betedde sig i de här tillfällena. Och hur sahabas betedde sig i de här tillfällena och så vidare. Så hur mycket bättre man än tycker att man själv är än vissa andra personer, man ska inte tänka på det här sättet överhuvudtaget, men även om man ska känna av det, så är man fortfarande långt, långt ifrån hur man egentligen ska vara på det här sättet. Och varenda grej utav de här sakerna som vi begynner lite här alla ska nämna är någonting som vi alla själva är i behov utav att förbättra och stärka. Och det är som sagt, kunskap är till för att praktiseras. Kunskap är inte till bara för att memoreras och man skriver ner på ett block. För det är inte blocket som är behovet av den här uppgiften, utan det är ens själv, dess eget beteende och ens egna handlingar som är behovet av den här saken man lär sig. Som Allah azza wa jalla säger, eller din yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana, att de som lyssnar på det som sägs, de som lyssnar på det som har kommit ur Koranen, det som har kommit ur Sunnan och följer det. Så det handlar inte bara om att man ska lyssna och lära sig, utan det handlar om att man ska omvandla det man lyssnar och lär sig och studerar i sitt vardagliga liv. Och innan jag ska tala om specifika olika akhlaq som man ska ha, så tänkte jag prata lite generellt om hur viktigt det är att ha bra akhlaq i islam och gott uppförande i islam. För det har en otroligt hög status i islam att man ska ha gott uppförande. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har förklarat att ha gott uppförande och gott beteende är en utav de största anledningarna till att personer kommer in till paradiset. Den största anledningen till att en person kommer in till paradiset är som sagt att man ska ha korrekt troslära, att man har rätt aqida. Men sen, efter att man har korrekt aqida och rätt troslära, så en utav de största anledningarna till det här. Så en av de största anledningarna till det här att man ska kunna komma in till paradiset är att man korrigerar och förbättrar sin akhlaq. Profeten sallallahu alaihi wa sallam frågades om de största anledningarna till att folk kommer in till paradiset. Så sa han Guds fruktan och gott beteende. Och hadithen är berättad i Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är sahih. Så bland de största anledningarna som tar en person in till paradiset är vad? Guds fruktighet genom att man gör det som Allah azza wa jalla har beordrat en med och håller sig borta från det han har förbjudit. Och gott uppförande. Så vill man komma till paradiset och vara bland dem som kommer högst upp i nivån av paradiset, så ska man förbättra sitt beteende. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en annan hadith att jag lovar ett hus i paradiset till den som förbättrar sitt uppförande. Hadithen är bättre av Abu Daud, den är autentisk. Så det handlar inte bara om att man kommer till paradiset, utan man får även bland de högsta nivåerna i paradiset baserat på att man förbättrar sitt beteende. Och det leder också till att Allah subhanahu wa ta'ala älskar sina tjänare. Om man vill få uppnå Allah subhanahu wa ta'alas kärlek till en, så ska man förbättra sitt beteende. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, det mest älskvärda av Allahs tjänare är det med bäst uppförande. Hadithen är berättad utav Al-Hakim al-Mustadrak och Al-Haytham al-Busiri har sagt att det är en stark berättarkedja. Så de mest älskvärda utav Allah subhanahu wa ta'alas tjänare och dyrkare är de som har bäst uppförande. Så vill man bli bland dem, så ska man som sagt korrigera sitt beteende. Och det leder också till att man kommer nära profeten sallallahu alaihi wa sallam på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa, det mest älskvärda bland er till mig och det som kommer vara mig närmast på domedagen är det som har bäst beteende och uppförande. Hadithen är bättre av Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är, har en god berättarkedja. Det vill säga att om man vill vara så nära som möjligt till profeten sallallahu alaihi wa sallam på domedagen, när man ska hållas till ansvar för sina handlingar, så vad? Ska man förbättra sitt beteende och sitt uppförande. Och även, vi vet alla att när vi kommer stå där på domedagen så kommer ens dåliga och ens goda handlingar att vägas. Och den vars goda handlingar väger tyngre än ens dåliga handlingar, så leder det till att man kommer till paradiset. Och den vars dåliga handlingar väger tyngre än ens goda handlingar, så leder det till att man kommer att straffas i helvetet. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att det finns inget på vågskålen som väger tyngre än gott uppförande. Och hadithen berättar av Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk. Det vill säga att det finns ingenting som väger tyngre på vågskålen. När man kommer stå där och ens handlingar kommer vägas, så vill man göra ens vågskål med goda handlingar tyngre, så vad? Ska man förbättra sitt beteende och sitt uppförande och sina akhlaq. Och det leder också, om man gör och har gott beteende, så leder det till att man kan nå de nivåer utav de personerna som dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala mycket. De gör mycket dyrkan, det vill säga de fastar ofta och de ber ofta och de ger mycket sadaqa till exempel och andra goda handlingar. Om man till exempel av olika anledningar inte kan göra så mycket utav det här, man kanske är väldigt upptagen till exempel med sitt jobb eller man är upptagen med sin skola och så vidare, man kan inte göra de här goda handlingarna. Så genom att man har gott beteende och gott uppförande, så når man samma nivåer som dessa människor som gör det här. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sa, en man når med sitt goda uppförande nivåerna av den som ber på natten och fastar på dagen. Alltså en man når med sitt goda uppförande, ju bättre uppförande han når, så kan han till slut nå på samma nivåer som den person som står upp under natten och ber och den som fastar under dagen. Vilket återigen tyder på vilket otroligt status du har, att man har gott beteende och uppförande i al-islam. Och att ha gott beteende och uppförande tyder på att man kompletterar sin tro. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: den som har mest kompletterad tro är den som har bäst uppförande. Och den bästa av er är den som är bäst mot deras kvinnor eller ens fru eller de kvinnorna som är i närheten av en. Och den hadith berättad av Tirmidhi han sa att den är Hassan Sahih. Det vill säga att den som har, vill man komplettera sin tro, för tron går upp och tron går ner, så vill man få så hög tro och stark tro som möjligt, så ska man komplettera och så ska man förbättra sitt beteende. Och sen vad var det profeten sallallahu alaihi wasallam sa efter? Den som har bäst beteende är den som har bäst beteende mot vem? Mot sin fru. För det är där ens riktiga beteende verkligen visar sig. Att man kan vara trevlig mot en person när man träffar honom ute på gatan i 5 minuter eller liknande, när man träffas snabbt. Man kan vara trevlig vid det tillfället. Det är väldigt lätt. Att vara trevlig under en kort period, under en snabb period, är väldigt lätt för alla människor. Men när ens riktiga akhlaq, ens riktiga beteende och uppförande verkligen visar sig, det är där hemma med ens fru. För att det är där man vaknar upp tillsammans, man sover tillsammans, man är tillsammans och många irriterande situationer kan visa sig. Och det är där en persons riktiga beteende verkligen visar sig. Så profeten Sassarum sa, den bästa utav dem med bäst beteende är den som är bäst mot sin fru. Och man kan stanna upp i den här hadithen och titta på 2 stycken punkter. Dels de personerna och de bröderna som är gifta och har ett gott beteende när de är med andra personer, andra bröder, och dåligt beteende hemma. Så tyder den här hadithen på att de inte är personer som egentligen har god akhlaq och gott beteende. För skulle man ha gott beteende och gott uppförande, då skulle det visa sig framförallt var där hemma med ens fru. Så den som har mest rätt att man ska ha gott beteende mot en efter ens föräldrar och så vidare är ens fru. Och en annan sak också som man kan se vid den här hadithen, att den här hadithen är ett klart och tydligt tillbakavisande av de som ständigt håller på och talar illa om islam och säger att islam förtrycker kvinnor. Det här är inte någonting som jag försöker säga nu för att man ska smöra inför någon kamera eller för media och de ska försöka försvara islam eller någonting. Det här är någonting profeten sallallahu alaihi wasallam sa för 1400 år sedan. En tid då man i Europa hade konferenser för att se om kvinnor var människor eller inte människor. Det här förekom på den tiden i Europa. Då man sålde kvinnor som slavar fram och tillbaka och man spelade bort dem med olika spel och så vidare. Det var vikingatiden borta i Europa liksom. Det här var då profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa: den bästa utav er är den som har bäst beteende mot sin fru. Till exempel i Sverige än idag, det finns ingenting som säger i lagboken: du måste ha gott uppförande mot din fru och då får du mycket belöning. Det finns ingenting som säger det. Du ska inte behandla henne dåligt, man får inte ha kvinnomisshandel och så där vidare. Det finns det i lagboken. Men gott uppförande finns det ingenting en lag säger. Så att islam går steget längre än att man bara inte ska behandla någon illa, utan tyder på att man även i alla situationer ska behandla sin fru på bästa möjliga sätt. Tayyib, låt oss ta upp några av de akhlaq som bi'idhnillahi ta'ala kommer kunna stärka muslimernas brödraskap sinsemellan, så att muslimerna kommer varandra närmare. Jag kan säga till de bröderna som står upp där bak, det finns plats att sitta här framme så att ingen ska behöva stå upp, inshallah ta'ala. Den första grejen jag tänkte ta upp är det som kallas för al-ihsan. Al-ihsan är ett ord som har många betydelser i arabiskan. Och dels kan det tyda på hur man perfekterar sin dyrkan till Allah subhanahu wa ta'ala. Som profeten sallallahu alaihi wasallam sa, att al-ihsan an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Att al-ihsan är att du dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala som om du ser honom, men om du inte ser honom så vet att han ser dig. Det vill säga man perfekterar alla dyrkansmoment som man gör. Men det är inte det jag kommer prata om här. Al-ihsan betyder också, gottgörande. Al-ihsan betyder också gottgörande, att man gör gott mot andra personer. Man säger goda saker till andra personer och ens omgivning. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt waqulu linnasi husna, och säg goda saker och goda ord till andra människor. Och det här är någonting man inte ska snåla med som muslim. Att säga goda saker och goda ord till varandra. Genom att man säger och man prisar varandra utan att gå till överdrift i prisningen. Man säger goda ord och fina ord till varandra. Så är det utan tvekan någonting som stärker kärleken muslimerna sinsemellan. Att man alltid tänker på vad man säger. Och det här är någonting som är viktigt. För det är lätt att när man kommer från man har en viss jahiliya, man har en viss bakgrund som inte kanske var så bra. Att man, när man är med varandra, så säger man inte snälla saker till varandra. Utan man driver med varandra och man kan vara lite hård mot varandra och så vidare. Det är inte så en muslim ska vara. En muslim ska ständigt, muslimerna sinsemellan och även mot andra människor, säga goda saker till varandra. Man prisar varandra och man säger fina saker som får ens... Alltså får brödraskapet och systerskapet sinsemellan att stärkas. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "Inna Allaha katabal ihsana la kulli shay." Allah har sannoliken föreskrivit att man ska göra gott för varje sak man gör. Så varje handling man gör försöker man perfektera, och varje person man är med försöker man behandla på bästa möjliga sätt. Och det gör man också genom att man hjälper andra personer. Man personer som är i behov, som man kan stödja och underlätta för, finns man där för och underlättar sakerna för. Ibn Qayyim rahimahullah har sagt: "Miftah husul ar-rahma al-ihsan fi ibadat al-khalq wa as-sa'i fi naf' 'abidi." Att nyckeln till att man ska få barmhärtighet av Allah subhanahu wa ta'ala, och att Allah ska vara barmhärtig mot den, är att man perfekterar sin dyrkan till Allah och man strävar och kämpar för att hjälpa hans tjänare. Så det handlar om två stycken saker för att man ska uppnå Allahs subhanahu wa ta'alas barmhärtighet. Dels att man perfekterar sin dyrkan till Allah, och dels att man ständigt kämpar för att man ska kunna underlätta och hjälpa andra människor och vara där och stödja dem. Och det här är någonting som är väldigt, väldigt omfattande. Att man bara ser en gammal kvinna behöver gå över gatan, eller jag vet inte vad, man kan hjälpa någon att bära saker eller liknande saker. Varje person som är behov av hjälp, så ska man försöka finnas där för att hjälpa dem. Och genom att man har eller ihsan, och man hjälper andra personer, så leder det till att Allah subhanahu wa ta'ala älskar denna tjänare. Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Inna Allaha yuhibbul muhsinin." Sannoliken så älskar Allah subhanahu wa ta'ala de som gör gott och de som hjälper andra och de som perfekterar sin dyrka till Allah subhanahu wa ta'ala. Så genom att man gör det här och gör goda handlingar och hjälper varandra och säger goda och fina saker till varandra, så leder det till att Allah subhanahu wa ta'ala älskar den. Och det leder också till att Allah subhanahu wa ta'ala är med sin tjänare. Som Allah azza wa jalla säger: "Inna Allaha ma'al ladina ittaqaw wal ladina hum muhsinun." Sannoliken så är Allah med de som är gudsfruktiga och de som är muhsinun, de som gör ihsan, de som hjälper andra och stödjer andra och underlättar saker och ting för andra. Och det som betyder att Allah azza wa jalla är med är att han ger en framgång i allting man är i behovet av, och ger en seger och underlättar saker för en. Så genom att man hjälper andra människor och gör goda handlingar och säger goda saker, så leder det till att Allah subhanahu wa ta'ala är med en och underlättar en situationer och gör allting som man är i behov utav. Men islamisk akhlaq stannar inte bara att man ska göra gott mot andra människor när det är lätt för en. Och det här är någonting som skiljer islamisk akhlaq mot beteenden som finns hos många andra människor världen över. Här, jag är själv svensk, så man ska inte säga att jag är rasistisk på något sätt. Jag säger det, men jag säger många svenskar här generellt. Så kan det vara att man kan vara snäll mot andra och trevlig mot andra, men det får inte kosta för mycket. Det vill säga, det får inte kosta för mycket av ens egen tid. Det får inte kosta för mycket av ens egna pengar. Det får inte kosta för mycket utav någonting annat. Islam så finns det någonting som kallas för al-ithar. Al-ithar är att man låter alltid den andra gå före en själv. Och det här är en väldigt hög nivå utav al-ihsan. Och det är en annan form utav akhlaq. Det vill säga att en annan person är i stort behov. Och det kommer ta mycket på min bekostnad. Men man gör det och man förväntar sin belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala. Här oftast, om man verkligen ger mycket utav sig själv, eller av sin tid eller pengar, så förväntar man vad? Att man ska få någonting tillbaka. Man förväntar, om man verkligen lägger mycket tid, så är det att man gör ett arbete till exempel. Eller man gör någonting som man förväntar att man ska få någonting tillbaka av. Men att man bara gör det för görandets skull och man väntar sin belöning hos Allah subhanahu wa ta'ala, är någonting som är väldigt ovanligt. Men någonting som är väldigt uppmanat i islam. Allah subhanahu wa ta'ala beskriver, eller ansar, de som fanns i Medina och levde i Medina. Och hur de betedde sig mot al-muhajirun, de som utvandrade från Mekka tillsammans med profeten Muhammad s.a.w. Och sa, وَالَّذِينَ تَبَوَّأُ الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Allah azza wa jal beskriver al-ansar och de gav upp sina egna hus och de gav upp sina egna platser där de bodde till al-muhajirun som flyttade in, utvandrarna som flyttade in från Mekka. Och de har kärlek till de som invandrade, utvandrade och kom till deras stad. Och de känner ingenting i sina bröst. Det handlar inte om att de säger någonting eller beter sig dåligt. De känner inte någonting i sina bröst av att de behöver ge någonting extra till de här. De behövde ge halva lägenheten eller halva huset de bodde i. De fick de här muhajirun bo i. De delade hälften av sina pengar till dem. De delade med sig utan mycket av de saker de hade för att hjälpa de här personerna som utvandrade från Mekka tillsammans med profeten sallallahu alaihi wasallam. Och Allah subhanahu wa ta'ala prisade dem för att de inte ens kände någonting i sina hjärtan för det. Utan de gjorde det här med kärlek att kunna hjälpa andra. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً. Att de ger och hjälper andra även om de själva är i behov. Och det är där ens riktiga akhlaq hjälper. Om man har 1 miljon och man ger 1000 kronor till en person så betyder det inte så mycket. Men har man 1000 och man ger 500, hälften av sina pengar, så man verkligen kan hjälpa en person i behov, det är då ens riktiga goda beteende visar sig. وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Att den som räddar sig själv från att vara snål, snålheten i sin själ, det är de som är framgångsrika. Och det var det här beteendet de hade, eller ansar. Det finns till och med en otroligt vacker historia om en från ansar som skulle ha en gäst. Skulle komma hem till honom på natten och skulle äta. Så frågar han sin fru, hur mycket mat har vi hemma? Och så har vi bara så pass mycket mat att vi kan äta själva. Så vad gör han för någonting? Han bjuder in gästen och släcker ljuset. Det var på natten. Så sitter han och låtsas äta tillsammans med gästen. Och gästen sitter och äter maten egentligen. Och han vet inte om att han själv äter maten. Han gav bort den maten han hade hemma till gästen. Och fick det att se ut som han själv åt med honom. Han sa inte okej, ta min mat. Och så sitter han och grinar efter och verkar. Han är snäll mot honom. Men samtidigt så här, suckar högt. Och liksom, ja, nu tog du min mat. Och var jobbigt och sådär. Nej, så han gjorde det på det här fina, mjuka sättet. Släckte ljuset. Låtsade sitta och käka med honom. Och egentligen så var det gästen som åt upp all mat. Det här var det beteendet som sahabas hade, som profeten sallallahu alaihi wasallams följeslagare hade. De gav från det de hade, sin tid, sina pengar och sig själva för att kunna gynna sina bröder och sina systrar. Och tyvärr är det här någonting som man sällan ser. Det förekommer bland muslimer i Sverige, men det är inte så som det borde vara. När man bor i muslimska länder så ser man det här mycket mer. Det här är att man ställer upp och man offrar av sig själv för att kunna hjälpa sina egna bröder eller kunna hjälpa sina egna systrar. Den här grejen att om en person till exempel, man ska hämta upp en person från flygplatsen och man kommer gärna mellan klockan 8 på dagen fram till klockan 10 på kvällen, kan man hämta upp honom och komma på natten och man måste ta en del av sin egen sömn för att hämta upp honom och så vidare, då gör man inte det. Nej. Att även om en person är i behov och man kan göra någonting, även om det verkligen kommer ta av ens egen sömn, du kommer ta av ens egen tid, ens egna pengar, tyd lite på en själv, så gör man det. Men hur gör man det? Med ihsan. Man gör det på ett gott sätt. Och man visar inte på något sätt att det här är jobbigt för en, utan man gör det med glädje. Så som Allah azza wa jalla beskriver, eller ansar, hur de var då med muhajirun. وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا. Att de känner inte ens av någonting i deras bröst för det de ger till andra. Och det här är någonting som måste sträva efter och kämpa efter. Och det är bara det som Allah azza wa jalla säger. Och med yuqa shuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Att de som räddar sig själva från att vara snåla och sin själ från att vara snål, det är de som är framgångsrika. Allah azza wa jalla har också sagt: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Ni kommer aldrig nå rättfärdighet förrän ni ger utav de sakerna ni älskar. Det vill säga att när man ger sadaqa eller man ger bort välgörenhet till någon person, så gör man inte det från extra slantarna som man har, som man egentligen inte behöver, växelpengarna liksom, att man slänger bort det och så vidare, utan man gör det på ett sätt så det kan kännas av lite i kassan. Och man hjälper personer med den saken. När man ska erbjuda mat hemifrån, så tar man från det bästa maten man har. Man tar inte från det sämsta man har, utan man uppoffrar och gör det bästa. Och det här är det som särskiljer hur muslimer ska vara mot hur andra personer världen över ofta brukar vara. En annan form av beteende som jag tänkte ta upp idag är det som kallas för ta'awun, samarbete. Det här är även det ett av de viktiga attributen som vi muslimer ska ha. Det är att man samarbetar och stödjer varandra. Och när man gör det, så kommer det muslimska brödraskapet och det muslimska systerskapet att stärkas väldigt mycket. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit att hela mänskligheten befinner sig i förlust, förutom de som har 4 stycken attribut. Då Allah azza wa jalla säger: "Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr." Att vid tiden hela mänskligheten befinner sig i förlust, förutom de som tror och gör goda handlingar och råder varandra med sanningen och råder varandra med tålamod. Sheikh ibn Baz rahimahullah sa att det här är att råda varandra med gott och råda varandra med tålamod. Det här är att man samarbetar sinsemellan. Att man har ett samarbete genom att man råder varandra med det som är gott. Allah azza wa jalla har sagt: "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan." Och samarbeta på det som är gott och Guds fruktan, och samarbeta inte på det som är synd och överträdelser. Och profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt: "El muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati, wa man farraja ala muslim kurbatan farraja Allahu anhu kurbatan min kurabati yawm al-qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allahu yawm al-qiyamah." Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "En muslim är broder till den andra muslim, att muslimen är bröder. Han förtrycker honom inte, han överlämnar honom inte eller överger honom inte. Och när en person hjälper sin broder, så kommer Allah att hjälpa den personen. Och den som tar bort en svårighet från en muslim, så kommer Allah ta bort en svårighet från honom på domedagen. Och den som döljer en muslims synd, så kommer Allah dölja hans synder på domedagen." Så det här är hur man ska samarbeta sinsemellan. Att man ställer upp för varandra i behov. Den här hadithen, ingenting som bara ska läsas och memoreras, utan och inte bara någonting man ska praktisera vid ett specifikt tillfälle någon gång i sitt liv. Utan det här är ett beteende man ska ha i hela sitt liv. Det är så här man ska vara som muslim. "Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati." Att man ständigt tänker på den här saken. Den som hjälper en muslim i behov, så kommer Allah att hjälpa honom när han är i behov. Och hur många gånger är vi inte i behov av hjälp och underlättningar? Vi är ständigt i behov av det. Så att man ständigt tänker på den här saken. Man lägger den här hadithen framför sina ögon hela tiden. Och det är den man praktiserar hela tiden i sitt liv. Så vill man att Allah subhanahu wa ta'ala ska hjälpa en, så ska man hjälpa andra. Och vill man att Allah subhanahu wa ta'ala ska ta bort svårigheter från en, så ska man ta bort svårigheter från andra. Som man säger på arabiska: "Al-jaza min jins al-amal." Att belöningen kommer från samma handling som man har gjort. Så belöningen för att man tar bort svårigheter från en annan är att Allah tar bort svårigheter från en. Och belöningen för att man hjälper andra är att Allah hjälper en. Och det här är som sagt någonting som vi ständigt ska försöka implementera. Om man ser att det är många personer som jag pratar om när de blir muslimer eller när de börjar praktisera som har väldigt stora problem. De kan ha problem till exempel med sin familj och sin släkt. De kan ha problem med andra personer från sitt förflutna som är kanske ute efter dem och ska skada dem på något sätt eller liknande. Eller de har problem med folk på sitt jobb eller problem med andra sätt. Det är nu man verkligen kan visa det muslimska brödraskapet. Och det är nu en person är verkligen i behov. Det är då man verkligen ska stödja sina bröder och sina systrar. Det finns folk som kan, det kan gå åratal utan att personer är gifta. Och de är jättebehov av att man ska hjälpa dem att gifta sig. Och så finns det knappt några bröder och systrar som samarbetar för att hjälpa de bröder eller de systrar som är behov av att gifta sig. Och det här är någonting som är aib, det är någonting som är fult. Det är inte så muslimer ska vara. Kan man på något sätt genom sig själv och genom sin fru samarbeta för att kunna hjälpa de här bröderna, de här systrarna som vill gifta sig och kunna underlätta den grejen som en av de svåraste grejerna som en person kan ha när man går runt och är ogift. Man har till exempel levt ett liv där bröder kanske hade flickvänner innan eller systrar hade pojkvänner. Man var van att ha alltid en partner vid sin sida. Och sen plötsligt så går det åratal utan att man är gift eller har någon vid sin sida. Och det kan vara väldigt svårt. Och det kan få personen att få svag iman. Deras iman går ner. Så ser man det som ett gift par. Och man låter åren gå. Och man kan egentligen hjälpa dem, men man gör inte det. Wallahi, det här är något som är väldigt stor aib. Det här är något som är väldigt, väldigt fult att det ska vara på det här sättet. När man kan hjälpa andra personer. Och man kan göra underlätta dem på något sätt. Och man vet att Allah subhanahu wa ta'ala kommer hjälpa en själv. I den här situationen. Om man gör det. Så hur kan man då överlämna de personer som är i behov och inte hjälpa dem. Och som sagt, det här kan inte vara så att det är bara enstaka bröder och systrar som hjälps åt med en sån här sak. Men det här är någonting som mycket fler personer måste hjälpa till med. För att det är som sagt ett sånt så stort behov av det. Och sånt stort problem för många personer. Och det är som sagt en av de största grejerna man kan göra för att hjälpa en annan person. Och för att man ska kunna få den här stora belöningen. Att dels Allah subhanahu wa ta'ala kommer hjälpa en. Och dels som sagt att Allah subhanahu wa ta'ala kommer ta bort en svårighet från en på domedagen. Och finns det någon tid då man kommer ha större behov av att bli av med svårigheter än när man kommer stå där inför Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Samma sätt, vissa personer som är gifta till exempel har problem med sina äktenskap. Eller de har väldigt stora problem hemma med sina föräldrar och så vidare. Istället för att man ska vänta, och man ser det på vissa personer att de har de här problemen och så vidare. Istället för att man ska vänta på att den här personen som har de här problemen ska komma och tigga och be om hjälp och säga hjälp mig och så vidare och hålla på hela tiden. Så kan man istället visa fram fötterna själv. Och visa att man kan vara där själv och hjälpa de personerna själv. Istället för att man ska göra det ännu svårare för de här personerna som redan har problem. Att man ska låta dem, kan vara lite förnedrande till och med att hela tiden på gång behöva upprepa sitt behov av hjälp. Så ska man istället visa fram fötterna och vara där för sin bror eller vara där för sin syster. Och genom att man beter sig på det här sättet. Och genom att man försöker hjälpa till på det här sättet. Och alltid finnas där för varandra. Så kommer muslimerna bi'idnillahi ta'ala att kunna vara som den här byggnaden som stärker varandra. Och kommer kunna vara som den här enda kroppen som känner av när en annan muslim har svårigheter. Och känner av sömnlösheten. Och sjukdom av den här saken. Och be Allah subhanahu wa ta'ala att han underlättar för oss alla. Att vi ska kunna vara sådana muslimer som ställer upp för varandra. Och underlättar för varandra. Och samarbeta på det som är gott och Guds fruktan. Och sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.